En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Alexander Isak är en av de absolut bästa anfallarna i världen just nu. Framförallt en av de formstarkaste anfallarna i världen.
Alexander Isaks supersvit är bruten. Förra veckan blev han ju historisk i Newcastle då han gjort mål i 8 raka Premier League-matcher, flest någonsin i klubben. Men mot Bournemouth i helgen fick han kliva av planen mållös. Däremot har supersvensken varit helt outstanding och rykten om hans nästa klubbadress avlöser varandra. Till vilken klubb går han? När? Och vad är det som gjort att han är så bra just nu? Det ska vi prata om med Sportbladets alldeles egna fotbollsexpert Makoto Asahara. Jag heter Demir Lilja och det här det är Sportbladet Daily.
Jag ska säga att Alexander Isak har ju den här otroligt fina formtoppen och målsviten. Mycket tack vare att Newcastle som lag har hittat sin struktur. För det har varit mycket skador både för Isak också och även för andra spelare som har gjort att hela hösten varit ganska hackig innan.
Han hade problem med sin tå där, var han bröt den?
Ja, jag var lite genuint orolig för Isak att det var också lite olika skador hit och dit och små avbrott hela tiden som inte riktigt fick honom att hamna i stimmet. Nu känns det som att inte bara han utan hela Newcastle har fått någon form av liksom go. Och det här säger jag ju då efter att de har förlorat med 1-4 mot Bournemouth. Och jag kan sitta och prata Andoni Iraola hur mycket vi vill också.
Men eller Justin Kluivert.
Ja, Justin Kluivert givetvis. Men främst Andoni Iraola, vilken tränare. Nej, men för att jag tycker att nu har de i sin mittfältstruktur. De har Tonali, Joel Linton, Bruno Guimaraes som är ett av Premier Leagues bästa mittfält. Han har Gordon till vänster om sig. Han har den nyttige, ofta ganska underskattade Jacob Murphy till höger som ändå nu är tillbaka i startelvan och spelar kontinuerligt på den positionen. Och hela den strukturen som finns i offensiven har ju hjälpt Alexander Isak. För ett välmående Newcastle betyder att Alexander Isak kommer göra mycket mål. Och Newcastle har varit välmående på sista tiden. Summa summarum, Alexander Isak gör väldigt många mål. Och sen att han faktiskt sätter lägen han gör. Han skapar lägen på det sättet han gör det. Det är givetvis hans kvalitet. Det är inte bara att laget är bra som gör att han gör massa mål. Det är han själv som också är en väldigt skicklig fotbollsspelare i ett väldigt fint stim just nu.
Indeed. Han gjorde ju mål i 8 raka Premier League-matcher i följd. Och med det slog han klubbikonen och legendaren Alan Shearers klubbrekord. Tror även att Joe Willock hade gjort 7 mål.
Det var någon vår han fick något ryck där, Joe Willock. Det var helt sanslöst och man förstod inte riktigt hur han gjorde så många mål på rad, men det gjorde han.
Det gjorde han. Men Alexander Isak hade några mål upp till att slå Premier Leagues rekordet. Liksom. Jamie Wardy hade gjort 11 raka mål, eller har gjort mål i 11 raka matcher i Premier League. Tror du att det grämer Alexander Isak lite att han inte nådde de där 11 målen?
Jag tror att det som främst grämer honom är att de förlorade mot Bournemouth med 4-1 hemma.
Tror du de är så mycket lagspelare som de går ut med att de säger?
Ja, till viss del. Ja, såklart att det beror nog på vilken spelare du frågar givetvis. Men jag tror att i Isaks fall här så tror jag att irritationen över att de förlorar på det sättet hemma på St. James Park övertrumfar alla dagar i veckan känslan av en svit som folk har hittat på bryt. Alltså det är inte skytteliga titeln vi pratar om. Det är ett rekord om antalet raka matcher med mål. Det finns olika former av rekord. Han kommer slå fler rekord.
Han vill väl också spela Champions League nästa säsong och det är inte så bra då att förlora hemma mot Bournemouth.
Precis. Jag tror att det väger mycket tyngre. Jag tror att Isak hade hellre gjort mål i bara varannan match om det innebär att de skulle gå till Champions League, om jag säger så. För att det är där du kan visa upp det. Det är där han vill spela. Han vill vinna de största titlarna. Han vill utmana och sådana saker. Om Newcastle ska nå dit igen, då kan de inte förlora med 1-4 hemma mot Bournemouth. Så enkelt är det ju. Med all respekt till Bournemouth. Jag kommer nog hamna på Andoni Iraola här omedvetet konstant under den här kvarten. Här känslan av, för att jag vill egentligen sitta här och prata Andoni Iraola.
Ja, men du får 30 sekunder.
Nej, jag menar alltså vilken tränare. De skadorna på tal om att inte ha flytet liksom. Och ändå få ihop ett lag som åker till St. James' Park mot det här Newcastle. Och löser en 4-1-seger. Jag tycker det är fascinerande vad han gör med det materialet han har. Så.
Det sammanfattade du bra. Du, folk som säger att Alexander Isak är världens bästa anfallare just nu, hur pass mycket vill du rätta dem?
Jättebra fråga. Jag tycker väl att en viss Kylian Mbappé börjar titta formen i Real Madrid nu, som väl sätter honom i någon form av kategori där han ju ofta benämns också.
Ja. Mo Salah kanske vill slänga in.
Mo Salah, om du räknar som anfallare då. Ja. Men jag tror att där när man pratar världens bästa anfallare, så pratar folk om Alexander Isak som den renodlade nian.
Yes.
Och då kanske Kylian Mbappé också går bort, även om han spelar nia i Real Madrid. Så att ur det perspektivet så jag förstår de som argumenterar för det. Sen tycker jag att det är så svårt att jämföra och väga mål i olika ligor.
Ja. Vad har vi? Harry Kane har gjort, men han gör mycket mål på straffar. Lewandowski har gjort mycket mål.
Ja, både Lewandowski och Harry Kane liksom har ju också öst in mål på en helt annan, liksom, helt annan basis. Jag tycker övertid, ja, precis. Och jag tycker ändå att så här, Alexander Isak är en av de absolut bästa anfallarna i världen just nu. Framförallt en av de formstarkaste anfallarna i världen.
Då cementerar vi det.
Ja.
Om vi pratar om hans klubbadress då, hur länge tror du han blir kvar i Newcastle?
Jättebra fråga, eftersom att det är en spelare som hade passat så oerhört bra i en annan klubb i England.
Mm.
Utifrån den klubbens behov, utifrån vad de saknar just nu, vad de har för ambitioner, vad Alexander Isak har för ambitioner. Och den klubben är i Arsenal.
Yeah.
Han hade på något sätt spelmässigt också, tror jag, passat oerhört bra i det anfallet. Mm. Och han hade gett dem någonting de inte har.
Ja, det är så självklart på något sätt.
Jo, det finns någonting som dock talar emot att det skulle vara självklart, och det är ju hans prislapp.
Ja, det är pengarna.
Ja, för absolut. Jag tror att jag har sagt det i någon podd också, att det är väl bara för Arsenal där de borde göra att bara lägga 2 miljarder bud på Alexander Isak, för det är typ det han skulle kosta.
Mm.
Nu är inte det någonting man gör över en natt, och jag är väldigt svårt att se dem göra det här.
Istället lägger de 1 miljard på vem då?
Ja, det är ju det som är frågan.
Ja.
Och då kanske det är nu liksom 1 miljard extra, det är väl inte så mycket. Jo, det är ganska mycket extra.
Ja.
Och det är någonting som blir väldigt svårt att genomföra. Och jag vet inte ens om de kan genomföra det i sommaren. Men deras ambition måste ju vara att försöka värva Alexander Isak i sommaren. Sen är det ju väldigt viktigt vägskäl för Newcastle också. Och det här tror jag kommer att påverka Isak på ett eller annat sätt, att han gjorde det här klubbvalet han gjorde. För att Newcastle har ju sina egna ambitioner att vara en toppklubb.
Mm.
Hur länge orkar Alexander Isak vänta på att de ska bli det sen?
Men de har också pengaproblem. De måste väl göra sig.
Ja, men inte lika akuta som de hade tidigare.
Vad har de gjort
de gick ju andra vägar. De valde ju att skeppa Elliot Anderson till Nottingham Forest. De har sålt talanger för ganska mycket pengar.
Mm-hmm.
Så de har ju täckt det på det sättet. Sen vet man ju aldrig med de ekonomiska reglerna. Det kan ju plötsligt slå. Plötsligt kommer det en nyhet om att ja, nu måste Newcastle sälja igen. Mm. Men de värvade inte särskilt mycket i somras heller, ska du komma ihåg. Utan det var snarare att handla om att sälja, få böckerna på rätt sida, som de var tvungna att göra. Vilket de lyckades med, att den här bytesaffären när de skickade Elliot Anderson till Nottingham Forest bland annat.
Men det känns ju som att den rätta klubben är Arsenal. Men om jag läser lite mellan raderna, så tror jag att han blir kvar i Newcastle. För att hans prislapp är för hög.
Jag utesluter inte det.
Nej.
Sen så vet man ju aldrig vad som händer. Man vet inte om det är så att Newcastle plötsligt är redo att förhandla för mindre pengar till sommaren. För den här prislappen på 150 miljoner pund och runt 2 miljarder som pratats om, den är ju i det här vinterfönstret. Sen kan den mycket väl gälla även i sommar. Men mycket har ju, i dagens ganska individualistiska fotboll, har mycket att göra med vad spelaren själv vill. Isak har ju aldrig gett någon intention att han vill lämna Newcastle.
Hur mycket kan han påverka att han skulle vilja gå till Arsenal?
Alltså med vilken klubb vill ha en spelare som inte vill spela där?
Ja.
Alltså sen såklart att de måste fortfarande betala massa pengar, och han sitter under kontrakt eller den biten, och det är inte som att jag säger att de träningsvägrar sig bort, det är inte det. Men jag tror att på något sätt omdrivet och ambitionen finns, så är det såklart möjligt för honom att få igenom en flytt. Sen har vi ju andra aktörer i sammanhanget vi inte ska glömma bort. Om Isak är på marknaden, kan jag lova att till exempel ett Barcelona dyker upp.
Ja.
Och Barcelona påstår ju sig i alla fall vara i ett så kallat 1-1-läge där de kan värva som vanligt igen då.
Alltså Barcelona är väl det laget man ser efter Arsenal som är liksom logiskt. Real Madrid säkert superkul att hamna där, men hur ska han kunna ta plats i det laget som redan är överflödet?
Nej, jag har svårt att Real Madrid ska fokusera på att värva anfallare den här, då sånt fall är det i sommaren efter då.
Bayern München, hur kul är det att åka dit? Där har de också Kane som börjar komma till åren.
PSG.
Ja, franska ligan. Det känns man, ju, Arsenal och Barcelona känns ju mest där.
Ja, sen ska vi inte slänga bort Liverpool heller.
Nej, just det. Du tänker så.
Jag tänker så, om det skulle vara så att faktiskt inte Mo Salah stannar.
Mm.
Nu är ju inte Alexander Isak en högerytter, men han är en offensiv stjärna. Och jag är säker på att hans kvaliteter har dykt upp i deras sportchef Michael Edwards algoritmer på ett eller annat sätt. Jag har väldigt svårt att säga annat i alla fall. Det har funnits lösa uppgifter om att Liverpool ska vara sugna.
Du, jag tänkte ta ett litet svenskt perspektiv på det här, svenska landslaget. Har vi någonsin haft en så bra anfallstrio? Isak, Gyökeres och Kulusevski. Vi har haft Zlatan, Ljungberg och Henke Larsson tidigare, ännu tidigare än det, Grenoli. Men nu, det här känns ju otroligt spännande.
Nu är det ju liksom så här, att börja jämföra med Grenoli.
Ja, men vad fan, det finns ju många människor som
modern tid av det vi har sett, ja. Eller där man själv kan uppleva och bedöma ut med risk att vara historielös.
Ja.
Så tror jag inte vi har haft en bättre uppsättning på pappret.
Är det bättre än Zlatan, Henke?
Utifrån vad de här spelarna är i sina karriärer och vilken status de har på den internationella klubbfotbollen, ja.
Ja.
Utifrån vad de åstadkommit i landslaget och vad de har runt omkring, nej.
Utifrån stjärnstatus?
Stjärnstatus internationellt eller stjärnstatus inrikes?
Fotbollsvärlden internationellt, nej.
Alltså,
det spelar in ändå stjärnstatusen.
Jo, då är det ju Zlatan Ibrahimovic stjärnstatus övertrumfar ju allihop på något sätt då. Vilket ju ändå gör att den andra trion väger tyngre. Sen är ju väger den andra, den gamla trion, om man får säga så, tyngre också utifrån ett inhemskt perspektiv och stjärnstatus. Men det kan ju också vara att man bara, vad ska man säga, förgyller sina liksom barndomsminnen här på något sätt. Att man tänkte att det var större än vad de kanske, alltså. Det är ju väldigt lätt att tänka att ja, men de här var ju större förr, med att inte riktigt se vad som händer idag. Alltså Viktor Gyökeres och hans målgest och hela den biten och den statusen han har fått. Alexander Isak med alla.
Tycker du om hans målgest?
Ja, det är väl kanon. Alltså,
ja, jag vet, så jävla pojkig.
Ja, men det gör väl inget. Det är framförallt kanske då liksom den yngre generationen når ut till och bygger dem på en stjärnstatus.
30% av varför jag gillar Cristiano Ronaldo mindre är för hans målgest.
Jag tycker att snarare är på hans plussida målchef.
50% Gyökeres.
Nej, men alltså det är en jättebra fråga och det är så svårt tycker jag att jämföra olika stadier av fotboll och olika historiska epoker på något sätt.
Ja, men om vi jämför Zlatan och Isak då, när Zlatan var i samma ålder som Isak, 25 år alltså. Hade han precis gått från Juventus till Inter. Han hade i sin sista...
Men det var 25 då?
Ja, han hade i sin sista säsong...
Han hann med mycket efter det.
Ja, han hade i sin sista säsong i Juventus gjort 7 mål i Serie A. För sitt Juventus då, då. När han kom till Inter gjorde han 15 mål under sin första säsong. Och sen 2 år senare så var det här legendariska när han klackade in skytteliga vinsten med och gjorde sitt 25:e mål för Inter. Kommer, alltså det jag försöker komma fram till frågan då, kommer Isak få, eller har han samma status som Zlatan hade i fotbollsvärlden? Isak har liksom gjort nu, han är inne på sin tredje säsong i Newcastle och han har gjort 15 mål i Premier League.
Så här, jag tyckte att Zlatan hade det som blir så svårt i jämförelsen är att Alexander Isak slog igenom i en betydligt mycket yngre ålder och har varit uppe, ja i för sig. Nu Zlatan glömmer jag Zlatans Ajax-år.
Ja, Zlatan gick till Ajax när han var 18-19.
Ja, det här var en fråga som satte mig på pottkanten, kan jag säga.
Ja.
Men nej, jag tycker ändå att Zlatan hade... Alltså...
Zlatan var inte en målmaskin direkt på det sättet heller. Han var ju en dribbler, en...
Nej, men alltså, Zlatans stjärnstatus tror jag inte någon svensk fotbollsspelare kommer upp till.
Nej.
Så kan jag säga.
Men så här, om 10-15 år, hur tror du vi summerar Alexander Isaks karriär?
Det beror helt på vad han lyckas vinna för titlar, vad han kommer åstadkomma, hur han, om han kan vara skadefri. Det är så många olika parametrar han spelar in.
Mm.
Men jag tror absolut att han kommer att lyfta som en av svensk fotbolls främsta anfallare någonsin. Men det kan man ju säga samma om så här, Viktor Gyökeres får världens liksom, succé här nu, får en stor flytt och fortsätter rösa in mål.
Mm.
Men jag tror att de här tre som vi har nämnt då, det är en Kulusevski som har tagit otroliga kliv i Tottenham, ska nämnas i det här också, även om Tottenham som lag inte tar så mycket kliv just nu. Alla de här tre är ju, har ju potentialen att bli några av de största offensiva stjärnorna som vi har haft i svensk fotboll.
Mm.
Sen vilka som når upp till den och vilka som kommer dit, det får vi se. Men utifrån vad de presterar nu, utifrån statusen de har på liksom internationellt och inhemskt, så har vi väldigt gott ställt på den positionen just nu i Sverige.
Det kittlar onekligen när det kommer till svensk fotboll. Om får man fram några backar och sådär också, så tror jag att det kan vara... Eller någon kanske defensiv köttare, så skulle du kunna se riktigt, riktigt bra.
Framförallt en alltså, sittande mittfältare som kan skydda backlinjen, uh-huh, och även liksom diktera tempo för dela spel. Det är en form av speltyp de behöver. Men det kanske är Lukas Bergvall som kan bli honom på sikt.
Oj,
han har ju ändå fått den möjligheten nu i Tottenham att verkligen spela i Premier League också.
Då avslutar vi ett Alexander Isak-avsnitt med Lukas Bergvall.
Jag som ville avsluta det med Andoni Iraola.
Ja, det kan du få göra. Nu gör du det. Tack så mycket Makota Asahara för att du var med här i Sportbladet Daily. Säg bara, tack så mycket.
Tack.
Tack så hemskt mycket.
Tack så hemskt mycket.
Jag gråter för att jag har fått vara med. Jag skojar.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.